Hej, hej, hej och välkommen till det sista avsnittet av LP med Nina. Jag är Nina Eriksson och jag har under den här gångna nyhemsveckan mött fantastiska gäster i denna radio och fått ställa närgångna frågor, lyssna på gripande berättelser och fantastiska Jesusupplevelser. Och vet ni, idag är verkligen ingen undantag. Att idag har jag fått in en gäst som heter Kenny Friberg som har kommit hit från Malmö. Varmt välkommen, Kenny.
Tack så mycket.
Det är jättekul att få ha dig som gäst.
Tack. Mm.
Jag tänker jag börjar med att fråga dig så här. Vem är Kenny Friberg? Så kan du berätta lite. Vi kör i den ändan.
Kenny Friberg har inte alltid varit Kenny Friberg, om jag säger det så. Jag har gått med tre olika namn sen jag återtog mitt riktiga namn som är Kenny Friberg.
Okej, okay. Ja.
Allting började med jag är uppvuxen i ett missbrukshem med alkohol och droger. Jag hängde inte med, om man kan kalla det, inte med de finaste barnen när jag var yngre. Och det var ju mycket, det kom in droger, det var annan lite grövre kriminalitet.
Vi kan ju bara säga, hur gammal är du idag som människa får någon bild?
Idag är jag 23.
Just.
Ja. Det är 24 snart.
Mm-hmm. När fyller du?
4 juli.
Cool, snart. Ja. Ja. Kenny, alltså vänta, okej. Okay. Du fyller år den 4 juli och heter idag Kenny. Jag blir så här, men tre namn innan, kan du, alltså, det kan vi inte bara gå förbi. Vill du berätta om hur det kommer sig att du har haft tre olika namn?
Ja, jag var med om ett förnedringsrån 2017. Och det var brutalt med misshandel, tortyr, övergrepp med en Coca-Cola-flaska uppkörd. Jag lever under totalt dödshot under rättegången och innan rättegången. Och när rättegången avslutades så bytte jag namn till något annat namn.
Valde du skyddad identitet då, eller var det något som staten gav dig, eller kände du så att nej, men jag måste ha något nytt?
Jag blev erbjuden ett totalt nytt liv, som man brukar säga. Jag brukar säga Johan Falk-erbjudandet.
Okej.
Och jag tackade ja till det liksom. För min mamma sa, gör du inte en anmälan på rättsprocessen så gör hon det liksom. Så att jag gjorde det för min mammas skull. Och då blev jag erbjuden nytt namn och skyddad identitet.
Skedde allt det här i Malmö? Alltså, kan vi... Det är ju så här att innan mina gäster kommer hit så brukar jag ofta göra någon form av research. Och jag kände till lite så här förnedringsrånet lite grann. Och att du varit med i TV4, så här, eller Malova. Mm. Ja, men kan vi prata lite mer om själva förnedringsrånet? Alltså, kan vi ta hela den historien med det så att människor får höra vad som hände? För att när jag gjorde min research i morse och fick läsa en artikel med dig i Allas, då började jag gråta. Och jag tänker att den här historien, för att du ska få berätta allt, behöver vi ta med lyssnarna på den här resan. Vill du göra det?
Ja, det kan vi göra. Jag befann mig på en skolgård som jag brukar göra på den tiden.
Hur gammal var du då?
Jag skulle precis fylla 18. Så jag var bara... Ja, jag var 18 i princip. Jag tror jag skulle fylla 18 då. Och innan jag fyllde 18 så var detta en samlingsplats för ungdomar på den här skolgården. Som vanligt så hängde vi, det var ju massa röka och andra, man stod hängde runt 15-20 personer på skolgården. Och en natt, den 27 augusti, helt oväntad, så dyker upp två stycken som jag aldrig sett tidigare i detta området. Och de kommer fram och jag sitter på en cykel. Och när jag vänder huvudet så känner jag igen den andra personen lite så smått. Och då vet jag att han är från grundskolan. Och då när vi hälsar så sa han till mig, är det inte du som är Kenny Friberg? Så sa jag ja. Och så när vi släpper handtaget så får jag en smäll på kinden. Så jag faller omkull cykeln. Och då samtidigt när jag reser mig upp, och då kommer det fram en pistol och han laddar den på platsen. Den här pistolen. Oj. Gör mantelrörelsen. Och när jag ser det, och då hade jag mina vänner med mig. Vi var 4 stycken. Då blev vi helt så, vad är detta? Liksom, alltså vi blev helt tysta, liksom, chock. Liksom. Och då säger han att jag är skyldig han 30 000 kronor.
Men var du det då? Eller?
Jag har aldrig sålt droger i mitt liv. Liksom. Jag bara, den kriminaliteten som jag gjorde på den tiden, det var ju med att få pengarna. Så det var ju butiksrån, stöld och så. Men jag har alltid punkterat att jag har aldrig sålt droger. Men jag har tagit droger, men jag har aldrig sålt. Eller kritat droger liksom. Så jag visste inte var den här skuldfrågan kom in någonstans. Men sen vet jag att jag har en annan familjemedlem som hänger på skolan. Och han är 2 år yngre än mig. Och han säljer droger. Och då kan det vara någonting där. Och sen i och med att jag är den äldsta myndig liksom för att ta ut grejer till exempel. Då blir jag liksom huvudpersonen då angripa först för skulden. Så tänkte jag. Men kommer att fortsätta liksom så att jag ska betala och då kommer ju de här pistolslagen och mina vänner, de var beväpnade men de gör ingenting, de står bara och kollar på liksom.
Jag finner ju här, alltså, så här väldigt skrämmande att där är ni så unga, en bara drar pistol och dina andra vänner är också beväpnade. För det är just det här som jag vill ha, de här radioprogrammen där vi få lyfta en annan verklighet som vi andra inte är van vid. Det vi kanske läser om i Aftonbladet eller någonting. Men här är ni unga människor med vapen och du blir dödshotad här. Och de börjar misshandla dig. Sen då?
Så var det 2 stycken. Och det är ju, de går igenom mina grejer. Kollar i mina fickor. Och sen samtidigt så får jag skriva mina personnummer och 4 sista på en sån internetsida, telefonsida och märkesklädsida. Men det gick inte. Och då kommer ännu mer våld in. Det blev slag med mitt bälte. Och på den tiden hade jag lite längre hår och då drog man mig på marken liksom, alltså så som vad man kan säga, när man slaktar ett djur så drar man djuret till slakteriet liksom. Så drog man mig där liksom, och sen fick jag inom ett en ny kultur själv, att man ska förnedra sitt offer i ett rån. Man rånar inte bara personer, man går på personliga skäl liksom nu. Och det blev att jag fick ju ta på mig kläder och sen ta på liksom i omgångar liksom, så att jag ska känna mig riktigt förnedrad, och samt cigarettfimpar på kroppen. Och sen kom ju den här Coca-Cola-flaskan in, så kör de upp den där bak.
Och det filmar de också, va?
Ja, det finns 2 frekvenser, en med pistolen i munnen och sen en med själva övergreppet. Finns det.
För jag tänker, då han, den här rapparen som dog. Vad hette han nu då?
Einar.
Det var ju också någon samma grej som cirkulerade med honom. När de hade tvingat på honom kvinnounderkläder och grejer. Att just att det har kommit en annan nivå på det här. Ja. Men då, de filmar dig. Vad händer efter det? Vad gjorde dina vänner?
De stod och kollade på.
För jag tyckte, visst tvingar de dem att slå dig också med bältet?
Ja, det blev så. Efter några timmar så sa de att slå han. Liksom. Och då valde en av dem att slå med bältet.
Så, och kunde inte de stå och hämta hjälp då?
Nej.
Nej, det var inte så.
De vågade liksom.
Nej.
Så jag tror det var pistolen som skrämde dem där.
Fullt förståeligt. Ja. Och jag bara känner, jag måste komma med mina korkade frågor. Men det är som man tänker, hur länge pågår det här, Kenny?
I 6 timmar.
6 timmar. Ja. Men du, nu Kenny, nu fortsätter vi. Hur slutar detta och hur har ditt liv sett ut senare, efter det här?
Det slutar med en rättegång som ledde till flyttningar.
Men du, vänta. Hur tar du det? Lämnar de bara dig blodig? Eller hur tar du ifrån den situationen när de har misshandlat dig i 6 timmar? De har bränt sig på dig. Hur kommer du därifrån?
Jag fick en chans för att det kom in en privatperson på skolgården och bara gick förbi. Och huvudgärningsman 1 säger att vi måste gå. Och då går vi till en annan port och där fortsätter våldet. Och innan vi går till porten så skriver jag ett sms till min mamma att jag älskar henne. Så snabbt. För jag hade en pistol riktad mot ryggen när vi skulle gå. Och då lägger jag ner telefonen där. Och då när vi går in på porten så är det fortfarande samma våld och hot och fula ord och så. Så säger jag gärningsmann att vi ska gå hem till han och sova. Och sen tar vi ut grejerna och får täcka upp skulden dagen efter. Och när vi ska gå ut från porten så går de mot högersidan. Och då ser jag en chans att springa till vänster. För jag vet att jag befinner mig på Karol i Malmö. Och jag vet att det finns en bro. Så jag bara springer allt vad jag kan. Som ett lejon till exempel. Så jag springer allt vad jag kan och så snabbt har jag sprungit hela mitt liv. Och jag bara tar tag i räcket när jag kommer fram och hoppar ner i bron.
I vatten alltså?
Ja.
Oh.
Och där är mellan, jag tror det är 4-5 meter ner. Så jag landar där, bottnar. Och sen vet jag att det är någonting jag känner som jag kan ta mig upp på. Och där är cyklar, moped och så tar man upp lite grann. Och så kommer dessa gärningspersonerna och mina vänner hänger ju kvar på detta här, så de står vid räcket och säger kom upp, vi ska sluta. Men jag väljer då att vara kvar en stund och sen ser jag bara en polisbil komma på andra sidan bron och så springer de allt vad de kan och sen hör jag bara ambulans och sen ser jag bara dykare komma.
Och jag blir så berörd. Jag ska inte börja gråta igen rätt ut i radio, men alltså, vad rädd du ska vara. Alltså, och så att det liksom, för att överleva så väljer du att hoppa 4-5 meter ner i vattnet och hålla dig kvar i vattnet.
Mm.
Ja, det är starkt. Så sen blir det ju alltså rättegång. Och blir de, får de straff? Går de fria? Vad händer?
Det var en intensiv rättegång, men det landade på 2 gick fria och en blev dömd till 4 månaders ungdomsfängelse. Plus straffrabatt, alltså 2,5 på den tiden var straffrabatt då. Så det blev 2,5 på en sån ungdomsbevakningsgrej, inte vuxenfängelse då. Så det landade på det, 2 gick fria.
Oj, det är helt sanslöst. Att man kan besitta så mycket hat så att man slår en människa i 6 timmar och de verkade inte ge sig heller.
Mm.
Det skrämmer mig. Hatet idag skrämmer mig otroligt mycket.
Mm.
Men du, Kenny, nu har vi det berättelsen här, för att hur kan du sitta här? Det vill du veta. Nu tar vi in ljuset i det här, för jag ser på din arm verkar ha en väldigt ny, snygg tatuering från mörker till ljus.
Precis.
Berätta om det.
Efter rättegången så blev jag totalt sinnesförändrad. Inte med droger först. Det var liksom att det klickade till liksom med de här nya namnen som jag fick. För att man ska bygga upp en ny identitet. Så jag blev som en nyfödd människa med de här namnen. Så jag byggde upp saker och ting. Jag levde mig in i en annan roll, för personskyddet sa att du måste säga till andra människor att du uppväxt där, gör det, du gillar det.
Alltså det är ju sånt man har sett på film.
Ja, det är så.
Ja.
Så jag gick ju in i detta här, så jag blev ju så pass sjuk så att jag när min mamma eller min syster sa Kenny, så sa jag Kenny död, han finns inte.
Okej.
Okay. Så det blev så pass, det klickade till i hjärnan. Och jag skapade olika identiteter med 3 namn. Så jag hade, en var väldigt destruktiv och en var halva destruktiv men ändå ville omgivningen bättre liksom. Men det funkar inte i praktiken, ljusmörker.
Nej, okej.
Så att jag hamnade i ännu mer droger och jag gjorde ännu mer brott. Jag skadade människor och det spelade ingen roll vem det var liksom, vem som stod nära mig eller någonting sånt. Det blev totalt svart liksom, alla handlingar liksom, hat, skuld, skam liksom. Så varje gång jag gick förbi en spegel så jag bara lyfte spegeln och kastade, för jag stod inte ut med mig själv hur jag hade blivit. Och jag fick ett fängelsestraff för alla så här handlingarna som jag hade begått under en kort period, som staplade handlingarna. Och då fick jag ett fängelsestraff och då hade jag en kontaktperson som gav mig Sebastian Staxs bok Bara ljuset kan besegra mörkret. Och han säger, Kenny, innan vi kör in till anstalten så kör vi hem till mig så ska jag ge någonting till dig. Så han överlämnar en bok och jag tittar på den och sa till han, vad ska ett papper hjälpa mig seriöst?
Ja.
Vad ska detta förvandla mitt liv till? Så sa han, Kenny, ta med den, läs den, för den förändrat många liv. Fick de korta orden. Så jag bara, okej, jag tar med mig den in. Och när jag kom in till anstalten så placeras jag i en isoleringscell inom att jag hade skyddad identitet. Och jag satte den på fönstret där och gav 3-4 dagar. Sen började jag kolla på baksidan och läste vad Sebbe hade gått igenom. Och sen kollade jag på Sebbes smile. Hur kunde han få det smilet? Jag vill också ha det, men jag visste inte hur. Och då läste jag boken. Och jag kommer inte från någon kristen familj. Jag hade aldrig hört om Jesus tidigare. Och när jag läser halva boken så känner jag saker som är utom räckhåll. Liksom. Och innan jag kom in till fängelset så har jag varit nykter och drogfri i 8 månader. Så att jag tror jag hade blivit sjuk inne i fängelset. Så de sjuksköterskorna tog blodprov. Så är ingenting fel på dig. Så sa hon, det finns en pastor som kommer och talar med han. Och när jag säger till honom om mina upplevelser, för jag kände all hat, skuld, skam och förvandlas till tårar inne i cellen. Och då säger han till mig, Jesus har hittat dig.
Amen! Ja. Kände du det då? Ja, men det är Jesus.
Ja, jag kände en vibröring. Han såg mig verkligen vad jag behövde, för jag hade haft en riktig pappa. Liksom. Och allting var bröt igenom, för att jag har sökt så mycket i den mänskliga världen med relationer och allting bara för att dämpa. Men själva den känslan där, det var inte från oss människor.
Nej, men det är ju så, det är ju alltså gudomlig kärlek, hallå. Ja. Men vad gör du idag då, Kenny?
Idag har jag precis avslutat mina studier efter 2,5 år. Och jag är mycket engagerad i församlingen där hemma på hemmaplan. Ungdomsarbete och har tankar kring LP.
Yay! Jag kommer att dra ner medelåldern hos oss.
Ja, precis. Så ja, jag vill nå ut till den yngre generationen liksom, med budskap och Jesus. Och för det är så viktigt. Liksom, för att det jag fick, det önskar jag att mina fiender fick på den tiden. Liksom, eller de som utsatte mig.
Det är stort.
För att jag känner de som utsatte mig. Jag känner ingenting för dem idag. Jag känner att om de fick uppleva det jag fick uppleva, så hade det varit totalt förändrat. Liksom.
Ja. Jesus är svaret på denna värld. Det är, alltså, det är hur jag än vrider och vänder på det. Jag sitter och tittar och tänker ibland. Så bara, men det är Jesus.
Ja.
Det är kärken från Jesus. För han kan förändra allt. Och jag tänker, tack för att du delade din berättelse. Och det är stort också hur du kan sitta här och önska dem det du har fått. Istället för annars kan man ju tänka så här, men jag önskar dem dör eller jag vill aldrig mer se dem. Men det är den segern Jesus kan vända. Ja. Från mörker till ljus, Kenny.
Amen. Ja.
Tusen tack för att du har varit min gäst. Och tack alla ni som återigen har varit med en halvtimme och lyssnat på LP med Nina. Jag önskar dig ett fantastiskt år. Och kanske, vem vet, så hörs vi nästa år. Ha en riktigt fin fortsatt sommar. Hej då!